Det här är en podd från Svenska Yle.
Välkommen till Kulturpodden med Silja, Marit och Lasse, som idag har fått förstärkning av vår teaterkritikerkollega Thomas Jansson. Och det här eftersom vi idag uteslutande ska ägna oss åt ett enda dramatiskt verk, nämligen Strindbergs Ett drömspel. Och den här texten är från början från 1900-talet, alltså 1900-talets början, men den är högaktuell idag. Med tanke på att den just nu till exempel spelas på Svenska Teaterns Amos-scen i regi av koreografen Carl Kniv. Och vi ska fundera på vad det är som gör att den här texten är så tidlös. Men vi kanske ändå ska börja med att på något sätt etablera vad vi själv har för relation till. Antingen just den här specifika texten eller sen Strindberg sådär överlag. Och jag tänkte att Thomas, eftersom du är gästande artist så får du inleda.
Tack. Egentligen kunde jag fylla en halvtimme bara med att prata om det här jag, men det där, om jag försöker fokusera lite så måste jag ju säga att Strindberg var den som jag på något sätt direkt snöade in på när jag började studera litteratur på 80-talet i Åbo. Dels för att det kändes så genialiskt det han skrev, dels också för att han på något sätt var så hatad att jag blev nyfiken på som 20-plussare att vad är det som gör att han är så hatad och att man egentligen inte ska satsa så mycket på honom. Så det där, jag började läsa allt jag kom över. Och faktum är att just Drömspelet blev, eller var, min första riktigt stora teaterupplevelse. Det var Laura Jäntti, som fortfarande är verksam, satt upp den på Åbo Svenska Teater 1982. Och dels var det en fantastisk föreläsning, men dels var texten nog var alldeles underbar. Den har ju så mycket one-liners som är häftigt med tanke på hur länge sedan den är skriven. Framförallt det här, det är synd om människan, men också det här jag klistrar, det vill säga en bild för hur någon stänger ut livet för den som vill upptäcka saker och ting. Och på något sätt så jobbar hela den här pjäsen så mycket med högt och lågt. Där finns allt, små och stora problem, och en nerv och en desperation som känns hur tidsenlig fortfarande idag. Och faktum är att det finns en av mina mest absurda teateråskådarupplevelser kom just då. En del av föreställningen spelades nämligen på scenen. Vi satt där de hade byggt upp en scen i en det där läktare där på scenen, och jag satt så på första raden att till höger om mig satt en äldre kvinna, och till höger om den äldre kvinnan satt Erik Kiviniemi som spelar diktaren i den här föreställningen. Men han var länge där som en vem som helst i publiken, och jag minns hur han, nu är det ju så länge sedan så det kan ju hända att minne har förändrats på vägen, men det som jag minns är att han en tid förrän han skulle stiga upp på scenen så började han plantera en dikt hos den här äldre kvinnan, att ja, jag har skrivit en dikt och bla bla bla, och så gick pjäsen framåt, och sen i något skede så sa han åt den här kvinnan att jag tror jag ska gå upp och läsa den här dikten. Och hon blev helt chockerad att nej, du kan ju inte. Och så var han redan uppe på scenen och började läsa den här dikten. Och det för en ung åskådare som inte hade sett så mycket teater ännu så var det ju väldigt fascinerande att man faktiskt kan göra så där på teater. Så den var stor då, och den har följt mig hela livet, att jag ser den fortfarande som en riktig höjdare.
Här kommer två aspekter redan automatiskt in, både det här texten som text och sen tolkningar av den som en upplevelse i sig. Men ännu med er andra då, Lasse till exempel, vad är din relation till Ett drömspel?
Jag tror jag såg den för första gången någon gång där i slutet av 00-talet. Nu är jag inte alldeles säker på det här årtalet. Jag försökte nu lite så här smått ta reda på när det skulle ha varit. Men någon där så satt studentteatern upp den här föreställningen och gjorde en alldeles... jag kommer ihåg att det var en jättefin tolkning tyckte jag av den här texten. Att det var ganska så där uppfinningsrika med att bygga sådana scener. Den är ju väldigt så här... vad ska man säga, tablå-centrerad. Det finns sådana stora bilder där var olika saker utspelar sig. Och, sen, och dessutom så slog det mig också att det här är en sån här perfekt på något vis sån här studentteater, en pjäs, för den har just den här anspråksfullheten som finns med i en sån här ambitiös amatörteater. Att just så här, det finns ett sånt övermått av sån här scener var sån här karaktärer står på något vis på en sån här jämnt laddad scen och sen så talar de sådana meningsfulla saker om livet i allmänhet rakt ut i luften. Så det här, och gör det på ett jättebra sätt.
Jag känner mig så träffad genast, för jag var med i studentteaterns uppsättning 1991 och jag hade just börjat studera litteratur och då var jag med, alltså Henrika Andersson var den som regisserade och kallade det nog anspråkslöst nog för någonting av ett drömspel för att just kunna ta fasta på att det var inte liksom pjäsen som helhet utan att det var ju nedslag då. Men just det här med att stå på en scen och leverera dessa tunga satser
känner jag igen.
Tidlösa sanningar. Men också det att jag hade då som sagt börjat studera litteratur då alldeles innan det här och jag förstod ingenting av texten. Och jag tänkte att men vad betyder det här? Vad är det här? Men okej, att jag spelar nu med här för att det är jätteroligt och intressant. Och sen har jag efteråt kunnat känna att det här är just den typen av text som man faktiskt kan gå in i på olika sätt från olika håll. Ju äldre man blir, ju mer man läser, desto mer livserfarenhet man får, så kan man förhålla sig till den på olika sätt. Men Marit, din upplevelse av den?
Ja, jag måste säga att jag vet att jag har sett den, men jag kommer inte ihåg när och var och hur. Alltså, jag har min relation till just specifikt ett drömspel är ganska vag, om man säger så. Strindberg överlag så har jag kanske också ett lite sådär motstridigt förhållande till. Jag vet att under studietiden när jag studerade litteraturvetenskap så var han ju no-no. Alltså ingen läste Strindberg och ingen skulle läsa Strindberg och ingen fick läsa Strindberg ungefär. För att han ansågs ju vara den största kvinnohataren av dem alla, även om hans eld var den största i Sverige. Så var han ju ingen man läste direkt. Visst, han ingick nog i pensum så att nu har jag ju läst en del av honom. Kanske inte så mycket av hans dramatik de facto, även om Fröken Julie och fadern och sådana här förstås har ingått. Men nu när jag läste ett drömspel innan jag gick och såg den här teateruppsättningen så tyckte jag det var en fantastiskt märklig text, en vindlande text på många plan.
Men då tänkte jag att det passar sig jättebra med andra ord att du får etablera den som text för att annars blir det väldigt avigt om vi går in i pjäsen från olika håll utan att man har en bild av vad det är för någonting.
Ja, du nämnde ju här redan att den är skriven i början av 1900-talet och det kanske är lite intressant att känna till att den föregicks av en äktenskapskris, givetvis, om man talar om August Strindberg. Han hade alltså nyss gift sig med sin tredje hustru Harriet Bosse våren 1901. När han började skriva på den här pjäsen. Det var nämligen så att kort efter att de hade gift sig så blev det kris. Och de blev det frånskilda eller åtskilda i över 40 dagar innan de sen återförenades. Och då så började August Strindberg skriva på det här. Och han läste också om indiska religioner, bland annat om buddhismen till exempel. Och så här. Och blev väldigt influerad av den här österländska filosofin och religionen och så vidare. Och då skrev han en text som handlar om guden Indra och Indras dotter Agnes som kommer till jorden. Eller hon har bett att få komma ner på jorden för att känna hur människorna egentligen har det, som det heter. Och här på jorden så träffar då Indras dotter Agnes en massa olika människor. Glasmästaren, portvakterskan, modern, magistern, diktaren, den blinde, affischören och så vidare, advokaten och så här. Och får då ta del av deras sorger. Det heter bland annat att människornas modersmål är klagan. Så vi förstår ju att de här människorna som lever här på jorden, de har det inte så lätt. Och Martin Lam som har skrivit en stor omfattande biografi över August Strindberg, så han har sammanfattat den här tematiken i ett drömspel som att livet aldrig uppfyller våra förväntningar. Antingen når vi det vi hoppats på och blir besvikna, eller så jäckas vi grymt i alla våra bemödanden livet igenom. Och det här är ju ett drama som Strindberg själv har kallat för sitt mest älskade drama, sin största smärtas barn. Och innan vi går in på dramat så skulle jag kunna citera lite vad han säger själv i början av ett drömspel. Finns det ett stycke som heter Erinran, och då har han själv försökt beskriva det här dramat. Att hur han som författare har försökt härma drömmens osammanhängande men skenbart logiska form. Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbildningen ut och väver nya mönster. En blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer.
Alltså den här texten, beskrivningen säger ju någonting om det. Å ena sidan säkert jättelockande och å andra sidan det är väldigt avskräckande att sätta upp det här på en scen. Att det kan vara lite allt och ingenting, och det kan vara dröm och minne och lite däremellan. Och så här. Men om vi går in nu till exempel på den tolkning som nu är aktuell, alltså här i Helsingfors. Så Lasse, hur skulle du beskriva den?
Jag skulle beskriva det som en jättelyckad tolkning av den här klassikertexten. Eller på ett sätt så typisk för såna lyckade tolkningar av klassiker. Den här Carl Knive är ju som sagt koreograf, så den är väldigt så där centrerad kring lite så här dansscener och också så här, de här talscenerna är också väldigt starkt koreograferade, för att det är ofta så att de här karaktärerna så rör sig så där ganska så där dockaktigt stelt hela tiden, och ofta så att de en och samma karaktär har en handfull olika sådana poser som den går igenom och upprepar under loppet av sina monologer, och sen när den går av scenen och kommer tillbaka igen så kan den upprepa de här samma poserna på nytt, så att man på ett sätt liksom på det viset känner till att det är den här personen som det är fråga om. Och den har en väldigt så här stiliserad scenografi, tyckte jag, som var faktiskt så där, alltså jag tyckte den var ganska storartad. Det handlar ju då om hur den här gudedottern stiger ner till jorden från på något vis världsalte, och då hänger jorden där som en sån här diskokula som så där gnistrar i ljuset, och sen är det två sådana stora sådana hjul, alltså spegelblanka hjul som hänger runt den. Och så sätter de där hjulena i rörelse, ofta åt motsatta håll, och så snurrar de här. Det blir en sån här, alltså för mig så blev det en sån här känsla av att just det här att man tittar på något sånt här kosmiskt spel. Och det där är ju en svår känsla att skapa på något vis på en scen så att publiken verkligen känner av det. Så det känns verkligt. Men det här gjorde det väldigt fint. Och så hade de då de här skådisarna som hade... Det var nästan som ett sånt kostymdrama, för de var väldigt sådär, de var väldigt på något vis sådär påkostade, de här liksom uniformer för den här ena mannen och så, liksom som hade en sån väldigt tydligt sådär arkaisk stil. Det såg ut som någonting som skulle ha hänt, som skulle ha utspelat sig just där i början av 1900-talet. Och det där ja, och det reagerade jag också på, att de här skådespelarna hade väldigt så här bleka ansikten och sen så där liksom svärtade ögonbryn och liksom lite kring ögonen, så det blev nästan en sån stumfilmsestetik när de hade också väldigt så där stort minspel hela tiden. Och det där och det som jag tyckte att var spännande, som sagt, att ur de här väldigt på ett sätt kraftfulla estetiska på något vis, de här verktygen som den här Carl Knive använder, så var det inte alls som att de på något vis överröstade den där stämningen som fanns där i pjäsen, utan tvärtom så var det som att de lyckades lyfta upp på ett sätt en sån här stämning av just den här, jag vet inte riktigt hur jag skulle beskriva det, men kanske en känsla för den här Strindbergs personlighet som kom jättestarkt fram ur den här, i den här uppsättningen. Och jag tänkte just på det här med klassiker, hur det är att det är ju sällan så att man har läst alla klassiker som man borde. Men ändå så kan det hända att man har en på något vis att det finns en sån här, man har på något vis uppfattat att det finns en viss stämning som förknippas med en viss dramatiker eller författare. Att liksom Kafka, så tänker man på någon slags sån här kuslig byråkrati, och Chekhov har lite den här grejen att man sitter i ett sånt här förfallet hus på landsbygden och deppar. Och det där. Och Strindberg, så tänker jag just på det här med att han är sådär... just lite den här kvinnofientligheten som du nämnde, Marit, men också sen den här, på något vis det här att det är en väldigt liksom en person som, en svår människa som har mycket potential och att liksom som på något vis skaver och nöter mot sin samtid och liksom, och att det är något, på något vis det här att det är obekvämt för den här människan att leva, och det här tycker jag kommer fram jättebra ur den här uppsättningen, är hur det på något vis att det finns massor av såna småaktiga och avundsjuka människor och auktoriteter som håller på och sätter upp gränser för varandra och som hindrar just människor helt i onödan från att kunna förverkliga sig själva och att söka någon typ av frihet. Och sen framförallt äktenskapet som är någonting särskilt jobbigt och som de har en jättefin scen också av här i den här uppsättningen.
Du ska få Marit haka på här. Jag tänkte bara att vi måste inflika här alltså att den här scenografin är signerad Erik Salvesen. Den är verkligen något som är jättecentral för själva uppsättningen. Men Marit, håller du med om det här äktenskapsbiten här? Att det är något som fastnar i minne av den här uppsättningen?
Ja, och den här Agnes-gestalten överlag, alltså som den här uppsättningen görs av Oksana Lommi, tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Den här Indras dotter som stiger ner till jordarna, alltså hon blir, om vi talar så här bibliskt språk, när ordet blir kött, hon stiger då ner till folket och ska bekanta sig med människorna som bebor jorden. Och hon blir en sån här kvinnlig frälsargestalt, alltså en messiasgestalt som kommer ner för att dels för att vara lyhörd för de här människorna, men också ta på sig deras börda. Alltså hon ska lyssna på dem, och det hon hör är då den här klagan. Hon får höra om besvikelser och motgångar och förnedringar och kval och ondska och avund och allt möjligt. Så hon tar emot allt det här, det sköljer över henne. Och hon samlar alltid en sån här sjal, som jag tycker är lite intressant, den här portvaktarskan i den här föreställningen eller i det här dramat har en sjal. Och det sägs att sjalen gömmer 30 års kval, egna kval och andras, som hon, den här portvaktarskan då har tagit emot det här. Och den här sjalen är tung och den bränner som nässlor. Och Agnes tar på sig den här sjalen och går omkring med den där. Och vägrar nästan att ge den ifrån sig. I den här uppsättningen som är på Svenska Teatern nu, den är lite modifierad. Här finns en del av den här texten som inte finns med. Förstås, för den skulle bli alldeles för lång kanske då och inte passa riktigt i sammanhanget. Men i själva dramat så berättas bland annat då att nu, just när hon gifter sig med den här advokaten, det här äktenskapet, så säger den advokaten att kan inte bränna den här sjalen. Så säger hon att nej, att jag måste ha det, jag måste lyssna på de här människorna och så vidare. Och så tvättar hon den emellanåt. Men just det här också att hon heter Agnes är lite intressant. För i det här lilla häftet som man får när man går på den här föreställningen så upplyses vi om att Agnes betyder kysk på grekiska. Och det här ordet förknippas också med latinets Agnus som betyder lamm. Alltså Guds lamm, Agnus, dig. Som blir en symbol för Kristus. Och sen också där i slutet av den här uppsättningen när hon ska stiga upp tillbaka till gudarna, till sin far då, Indra. Så i den här uppsättningen som Carl Kniv har gjort så används, tycker jag, det här väldigt fint, det här hjulet också som Lasse talade om här i början, att hon stiger upp i den här cirkeln, det här runda hjulet, och ställer sig precis så där som ni vet den här Leonardo da Vincis teckning av människan. Den vitruvianske mannen, alltså en teckning som da Vinci gjorde, så blir hon människan när hon står där med breda ben och armar och omfamnar allting. Så då är hon inte längre bara kvinnan, dottern Agnes, utan hon blir den här människan, har tagit på sig alla människornas skulder och ondska på motgångar och så vidare. Så jag tycker att om man tänker som kvinnogestalt, som kvinnoskildring, så är det kanske förvånande av August Strindberg att han skapar en sån här trevlig kvinna faktiskt, som blir en kvinnlig Kristusgestalt. Att det är kvinnan som är Kristus och världens frälsare, enligt Strindberg.
Det är inte så illa. Jag måste säga, när vi nu har talat om det här uttrycket, alltså hur det ser ut och sådana saker. Så jag minns att jag tänkte när vi skulle gå och titta på den att hur gör man en sån här uppsättning som är i regi av en koreograf där det antagligen finns mycket rörelse och sätter upp den på Amos-scenen som är ganska liten. Men jag tyckte igen att det är just ökande känslan för den här inträngdheten, alltså människans lilla utrymme på något sätt, och sen den här stora världen som är som en liten boll mitt i. Och så tänkte jag på att jag tyckte att det här sättet just att använda rörelse för mig blev ett förtydligande av texten, just det här att det är lite monotont, att man springer på platsen och sånt här, att man upprepar mönster. Det på något sätt också förtydligade det där människans springande i samma mönster bara envist hela tiden och har svårt att frigöra sig från det. Och när du talar alltså om de här kostymerna som de har, så upplever jag att här blev det också i den här versionen väldigt tydligt att människan också iklär sig roller som människa helt enkelt, som det är svårt att frigöra sig från. Och så tänkte jag, Lasse, när du sa det här med de här vitkalkade anletsdragen som de har, så där gick mina tankar automatiskt till en Roy Andersson som ju är inspirerad av Strindberg, som också använder de här, som Thomas var inne på tidigare, sådana här one-liners som man kan strö in, som blir jättebetydelsebärande när man upprepar dem. För upprepningen är också någonting som är jätte sådär centralt. Och jag tänkte att eftersom jag kopplat till Roy Andersson och funderat på det här hur Strindberg lever vidare i andra artister, så vet jag att du Thomas, du brukar dra eller tala om den här linjen från Strindberg till senare konstutövare som är väldigt tydlig inom dramatiken till exempel.
Ja, alltså Strindberg har ju haft en helt avgörande roll för den svenska dramatiken. Och det är många som hävdar att dramatiken har en hög status i Sverige just tack vare Strindberg. För att det var han som gjorde att själva dramatikern blev en så viktig figur i teatern. Och att Bergman var influerad av Strindberg är ju helt uppenbart. Han har tagit mycket intryck från Strindberg, också satt upp honom som regissör, gjorde han det flera gånger. Drömspel satt han till exempel upp 4 gånger. Jag hade nöjet att se den sista av den 1986 med bland annat Lena Olin och Stellan Skarsgård på scenen. Wow. Och sen då förstås Norén, att Sveriges kanske en av de viktigaste teaterkritikerna, Lars Ring, så slog fram one-linern då jag pratade med honom, att Norén är Strindbergs barnbarn. Att den här linjen där går är så tydlig. Så det där, så ja, det, ingen kan underskatta eller överskatta hans betydelse för svensk teater. Sen var det ju intressant att då det skulle firas 100 år efter hans död, så skulle ju Strindberg firas en del. Och det på något sätt, det kom aldrig igång på allvar, det där firandet. Då man tänker på vilket firande Bergman fick sen. Då det blev ett Bergman-år och Bergman spelades överallt och han fanns överallt i medierna, också utomlands. Så fick Strindberg aldrig den uppmärksamheten. Och det kan man ju fundera på vad det beror på. Att var det igen det här, liksom den här kvinnohatar-stämpeln som Strindberg på något sätt för alltid tycks vara kopplad ihop med, att det var det som på något sätt hindrade. Samtidigt som jag ju tycker det är intressant att på något sätt, han är ju urbilden av det manliga konstnärsgeniet, att det fortfarande kan upplevas som provokativt. Mycket spännande. Mm. Jag minns också att jag i samband just med det där 100-års jubileet efter hans död 2012 träffa flera kvinnliga akademiker som skrev böcker och doktorsavhandlingar om Strindberg och kunde berätta att de hade fått ganska delad feedback, för att det var just Strindberg som de satt sin energi på. Att det var många som inte förstod att vadå, ni är kvinnor och hur kan ni gräva i den där mannen? Och då fanns det ju nog många orsaker som de hänvisar till varför det är intressant. Att visserligen, som någon sa, han sa en massa korkade och misogyna saker om kvinnor, men han sa idiotiska saker om allt möjligt. Det var inte bara kvinnor som han sa konstiga saker om. Mm. Och att det sen inte borde stå i vägen för att man via Strindberg på riktigt kan diskutera sånt som hur kön och sexualitet konstruerades på den tiden och fortfarande. Eller maktordningar, som ju är ständigt också i hans romaner det centrala tema på något sätt. Det är intressant fortfarande att det är på något sätt dumt om, tycker jag, att den här kvinnohatarstämpeln på något sätt får döda det. Och som Marit var inne på, att ett drömspel har ju faktiskt en otroligt fascinerande kvinnogestalt. Mm. Och som någon av de här forskarna konstaterar att okej, det finns väldigt konstiga kvinnliga karaktärer, men i något skede hos Strindberg är det så att den här författaren Strindberg tar över. Att det är inte den här Strindberg själv och hans problem med kvinnan som får driva loppet rakt ut, utan någonstans tar författaren över. Och då kan de här kvinnliga gestalterna också köra sitt eget race. Så det kan hända att de sopar banan med männen och gör radikala saker. Så det där... Uppmaning åt alla, låt inte den här stämpeln döda ert intresse för Strindberg. Det finns mycket att hitta där.
Ja, och bli inte rädd för det här, ett drömspel heller. Fast vi också nu har målat fram det här, det kan vara allt och inget och minne och dröm och whatnot. Jag plockar fram min pocketversion som jag har från 80-talet som jag har köpt tydligen då när jag skulle vara med i den här studentteatern uppsättningen. Och på baksidan så finns det då citat ur brev som Strindberg har skrivit. Och här har han bland annat skrivit då ett brev till sin tyska översättare och uppenbarligen då förlagskontaktperson Emil Schering 1902. Och av det här lilla citatet så förstår man att antagligen har Schering frågat, men vad menar du med den här pjäsen? För att han inleder här med förstå drömspelet. Och så skriver han lite, Indras dotter har stigit ner på jorden för att få reda på hur människorna har det och så får hon känna hur svårt det är. Och så säger han så här, och det svåraste är att göra andra ont, vilket man tvingas till om man vill leva. Och det tycker jag på något sätt är en, det är också en ny ingång på något sätt i den här texten, att wow, här kan finnas verkligen lite vad som helst. Och nu har vi ju för sig berört det så här ur många infallsvinklar, men finns det ytterligare någonting ni vill tillägga om vad ni tror att det är som gör att just den här texten känns så tidlös som möjligt att ta till sig så här länge efteråt?
Nå, den är ju nog på något vis så där tematiskt och till sin form på något vis, så är det så tidlöst som det blir, måste jag säga. Jag satt just här och funderade på det, och en sån sak där i den här uppsättningen just av Karl Kniv var det att alla de här skådespelarna, när de hade sina repliker, så talade de hela tiden ut till publiken. Det kändes inte som att de hade ärende åt varandra på scenen, utan snarast så talade de hela tiden till någon som satt och såg på dem. Och det där. Och jag tycker att det finns en sån känsla faktiskt i den här texten, att alla säger saker på något vis, sådana allmänna uttalanden. Och det att någon lyckas skriva en pjäs om någonting så här liksom pompöst och världsfrånvänt på något vis, och just så här evigt och tidlöst och kosmiskt och allt det här. Och att det håller är ju nog faktiskt imponerande.
Marit?
Ja, vad ska jag säga? Jo, nej, jag tycker nog att den håller, och det är intressant. Nu kan jag ju inte jämföra med så många uppsättningar av den här föreställningen, eftersom jag inte ens minns de få jag har sett, måste jag ju säga. Men just att den är så rik på infallsvinklar, och man kan fastna för någon liten detalj som man kan gå in i och spinna vidare på. Jag fastnar till exempel för den här dörren som finns i den här... Det här stycket, en dörr med en fyrväppling som aldrig har öppnats, och ingen vet vad som gömmer sig bakom den här dörren. Och så försöker då glasmästaren öppna den och så vidare, och så sätter polisen stopp för det här. Och bakom den här dörren så ska det då dölja sig världsgåtans lösning. Och så sitter man där och funderar på att hur har Strindberg löst det här då? Vad är världsgåtans lösning? Och sen när de långt... Sen när de lyckas få upp den här dörren, så visar det sig att där inte finns någonting. Mm. Det är tomma intet. Det är svaret på världsgåtans lösning.
Mm.
Då kan man ju som tittare, åskådare och läsare börja misströsta lite. Finns det ingenting? Finns det inget svar på världsgåtans lösning?
Vad säger du, Thomas?
Jag måste först konstatera att jag är så tyst om den här föreställningen som vi diskuterar beror ju inte på att jag skulle ha ogillat den på något sätt, utan att jag råkar bli sjuk den dag vi skulle gå och se på den, så jag har missat den, vilket jag sörjer oerhört för tillfället. Lite tänker jag lite som Lasse som sa att prata om det här drömspelet som form, att det är ju en nyckel, att den som form tillåter så mycket. Man kan röra sig hur som helst och man kan få med hur många enskilda öden som helst. Men sen, det som sen är nyckeln, kanske jag tycker att den lyckas då. Den lyckas vara väldigt allmän, som gör att den kan leva i många olika sammanhang och i olika tider. Men trots det, detta allmänna, så gräver den på något sätt oerhört djupt. Och det är också att den jobbar med både högt och lågt. Alltså någon klagar på att den där gröna hoven som man har drömt om inte riktigt har rätt grön färg sen när den här människan kommer över den gröna hoven. Någon har en stor existentiell kris, någon har förlorat en nära vän, någon är olyckligt förälskad. Att på något sätt så lyckas den gestalta hela mänskligheten, både små och riktigt stora problem. Och det är ju nog spännande. Och det har jag ju också märkt sen, då jag har sett ganska många versioner av den här, att den är så öppen att den kräver också en, på något sätt förutsätter en fast regihand som gör någonting av den här öppenheten och alla möjligheter. För jag har sett både totala misslyckanden där det blir bara tomt, bara bla bla hela föreställningen, men å andra sidan underbara kvällar som jag skulle kunna se om flera gånger.
Jag tycker det är ett ganska bra sätt att sälja ett drömspel och kanske öppna för Strindberg när det gäller den som har varit lite tveksam. Och jag kan ju säga att nästa vecka så kommer vi ju på sätt och vis att spinna vidare på den här tråden, för då ska vi göra precis som man gör i tolkningsvärlden. Vi ska gå vidare in på Bergman. Men det får ni vänta på till nästa vecka. I det här skedet så säger vi tack för den här gången. Hej!